Här börjar Ensam i Paris av Barbara Cartland. Översatt av Rolf Ahlgren. Inläst av Monica Einarsson för Saga. Kapitel 1. 1892. När tåget började sakta in farten på stationen vände sig guvernanten, som hade ansvaret för de tre flickorna i kupén, mot Una. Det kommer väl någon och möter er, frågade hon på sitt prudentliga men ändå ganska vaga sätt. Ja, jag är säker på att min far kommer och möter mig, svarade Una. Jag skrev till honom för en vecka sedan och sa att jag skulle komma med det här tåget. Då är allt i sin ordning, sa guvernanten med ett lättat tonfall. Hon hade tydligen varit en smula ängslig för att ta hand om tre unga damer under resan till Frankrike. Men Una hade varit så hjälpsam och uppmärksam att mademoiselle kunde konstatera att resan hade blivit betydligt trevligare i hennes sällskap. De båda andra flickorna, som var döttrar till Greve de Beausoir, var mycket livliga av sig och uppenbart uttråkade av mademoiselle som hade tagit hand om dem under ferierna. Den yngsta i grevens familj, Marie Céleste, som bara var 14 år gammal, härmade alltid guvernanten bakom hennes rygg och var en ständig anledning till oro. Una hade förstått att mademoiselle, som började bli till åren, stannade kvar i familjens tjänst blott och bart därför att hon var så hemtam i den och inte gärna ville börja om på nytt i en annan familj. Hon var därför mera släpphänt i sina åligganden än hon borde ha varit, och Marie Céleste hade varit en orosande under hela resan ända sedan de lämnade Italien. Nu hade de anlänt till Paris, och Una var faktiskt mera ledsen över att behöva säga adjö till kvinnan med det ängsliga ansiktet än de båda flickorna som hade varit hennes kamrater i det kloster där hon hade tillbringat de senaste tre åren. Det verkade underligt, tänkte hon, att hennes far, som hon inte hade hört någonting ifrån på så länge, plötsligt hade sänt henne ett telegram som svar på hennes senaste brev och sagt: Kom genast! Rue de Labroville, nummer 9, Montmartre, Paris. Hon hade visat telegrammet för abbedissan i klostret som hade rynkat pannan när hon fick se adressen. Er far bor alltså i Montmartre, frågade hon. Ja, moder, svarade Una. Som ni vet så är han konstnär. Abbedissan pressade ihop läpparna som om det vore en stor ansträngning för henne att inte säga vad hon tyckte inte bara om konstnärer utan också om själva Montmartre. Jag skrev till pappa, moder, fortsatte Una försiktigt, och sa till honom att jag nu är 18 år, så då är det slut på de pengar som mamma lämnade efter sig för min uppfostran. Jag frågade honom vad han ville att jag skulle göra. Och det här är alltså hans svar, sa abbedissan och kastade en föraktfull blick på telegrammet som låg framför henne. Det ska bli trevligt att få träffa pappa igen, sa Una, och jag är ju för gammal för att stanna kvar vid skolan. Jag gillar inte tanken på att någon av mina elever, och absolut ingen i er ålder, bor i Montmartre, sa abbedissan. Hon såg på Una medan hon talade och tyckte sig ha en hel del mer att säga i ämnet i fråga. Det var omöjligt för henne att tänka sig att en så vacker och förtjusande flicka som Una skulle beblanda sig med konstnärer, dansöser och andra bohemer i Paris som hela världen visste utgjorde en symbol för allt tänkbart när det gällde synder och laster. Men detta var något som abbedissan omöjligt kunde diskutera med flickan som satt framför henne. Hon var faktiskt utomordentligt intelligent, och abbedissan undrade nu på vad sätt hon skulle kunna få utlopp för sin begåvning under kommande åren. Hon hade alltid haft för sig att konstnärer för det mesta var sjaskiga i sitt beteende och saknade alla andra kvalifikationer än sin förmåga att måla tavlor. Men å andra sidan hade hon hört att Unas far inte kunde inräknas i den vanliga kategorin av konstnärer som besökte Florens och andra platser som överflödade av konstskatter. Julius Thoreau hade tjänstgjort i ett grenadjärregemente innan han